En vanlig uppfattning är att internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet bidrar till ett ökat och mer jämlikt politiskt deltagande och att det är ett naturligt sätt för människor att engagera sig på. Men studier visar att så inte riktigt är fallet. Sociala mediernas negativa inverkan har blivit allt mer påtaglig samtidigt som samhället kanske inte är helt så polariserat som vi ibland tror. Kim Strandberg, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi, diskuterar sociala medier och demokrati i dagens Bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Sociala medier är ett hot mot demokratin. Det handlade om en undersökning som Sitra hade gjort om sociala medier och demokrati. Så egentligen första frågan för att ta avstamp någonstans ifrån. Är sociala medier ett hot mot demokratin?
De kan väl vara det, men de är inte nödvändigtvis behöver de heller bli det. Nu förstår jag att det har blivit väldigt fokus efter det som hände i USA. Och det är ju så otroligt stor händelse i världens viktigaste land, så att det blev jättefokus på de negativa sidoeffekterna. Men det är klart att om inte man gör någonting så riskerar det ju att bli ett allt större hot. Sen får man fundera på vad betyder ett hot på vilket sätt. Men det kan ju bli definitivt väldigt farligt som vi såg i USA.
Vilka är de där, om vi lyfter fram dem, positiva tecknen på att sociala medier stärker demokratin, om vi går till den grunden?
De är förstås otroligt lättillgängliga. Man tänker förut att så längre tillbaka hur tillgänglig var politiken eller att på något vis få fram sin röst för en enskild människa. Det var inte så riktigt lätt. Inte var det många som skrev insändare till tidningen och att komma med någon bevakning så krävdes ju att du hade någon position eller du gjorde någonting som var intressant för att komma med i nyheterna. Alternativt att du hade pengar till att köpa plats helt enkelt om du ville driva kampanj eller någonting. Så att det där är ju nog fortfarande sant att det är ju väldigt billigt och för många det är ju en plattform att uttrycka sig som inte alls har funnits förut. Sen kan man ju fundera på hur stor republiken, den är ju fortfarande lite olik från person till person eller politiker till politiker. Men nu är ju den där tillgängligheten stora, det som jag tycker är också som kanske var varför folk såg det som en demokratiserande teknologi. Då den innan sociala medier, alltså internet 1.0 eller 1.0 när det kom. Och sen förlängningen av sociala medier som ju blev ännu mer tillgängligt för att det var så otroligt smidiga plattformar där som alla kunde använda.
Ja. Vad är då andra sidan av myntet?
No, det är ju förstås lite det vi har sett att när det bygger delvis på algoritmer vars inre logik är att maximera folks uppmärksamhet så tenderar det ju att förstärka åt det håll dit man redan lutar. Och det där blir ju kanske ett problem för de flesta människor, alltså de som inte är så extrema i åsikter eller tyckande om någonting. Men det är ju för de som redan lutar åt något håll att vara kraftigt för eller emot någonting. I synnerhet är det de som är emot som tenderar sen bli till något riktigt farliga saker. Men att det är ju lite av vi såg i USA. Att det påverkar de som var extrema åt ett visst håll och de fortsatte att bli ännu mer extrema för att de halkar in i det här kaninhålet pratar man om ibland, men det här är en tendens av en viss typ av polarisering. Det finns en amerikansk forskare, Cass Sunstein, som pratar om polarisering på det där viset, att det är en förstärkning av redan existerande åsikter. Du blir ännu mer extrem för att du får interaktion tillräckligt mycket med andra åsikter. Du är mest i kontakt med sådana som tycker likadant. På samma sätt är den information du stöter på allt mer sån som stöder din åsikt. Och det här har ju delvis att göra med hur algoritmerna vill få att du stannar, att du har din uppmärksamhet vid någonting. Och det är helt mänskligt beteende. Väldigt få tvingar sig till att ta lika mycket tid till att läsa om sånt som de inte tycker om eller som de inte är intresserade av. Så att det är ju helt i människans natur och det är ju det som algoritmerna rider på. Och så blir det en liten ond spiral. Människan tränar algoritmen och algoritmen i sig börjar nästan träna människan och så så ändrar människan sitt beteende lite till och så tränar algoritmen ännu mer av det här hållet och så är det en sån svår cirkel att bryta.
Men man känner ju kanske igen lite de här tankegångarna om möjligheterna och nackdelarna med i det här fallet sociala medier, men som du var inne på redan då internet kom. Att då förde man ju också den här typen av diskussion, att vad kan det innebära för demokratin? Att vad vet man idag då? Så här, ganska många år senare, vad internet haft för inverkan på demokratin?
Ja, det var ju väldigt riktigt, riktigt först alltså. Slutet, mitten av 90-talet, så var det ju liksom det här jättedemokratiserande kommer att göra att alla partier har lika möjligheter. För det var ju då förstås, tänkt man mycket tillbaka på tv-reklamens tid när det var jättedyrt att synas som politiker eller parti. Ja. Och det var ju en enorm skillnad. Och sen var det samma sak att alla människor har möjligheter och det kommer att liksom mobilisera en massa människor som inte förut har fått in foten i politiken eller kunnat påverka samhällsfrågor. Sen har väl sanningen blivit lite både och. Det har gått lite i cykler hur man har tolkat vad som har hänt, alltså hur forskare har sett på det som har hänt. Och det såg ju som ganska snart som att när det blir som förut, det blir de stora starka som dominerar bland partier och politiker. Och det är nog bara de människor som ändå var intresserade av politik som gör någonting politiskt på internet. Men sen har det nog lite glidit i att bli någonting som är lite mittemellan. Någonting som kan vara väldigt demokratiserande ibland, men som samtidigt egentligen samma. Orsaken är den samma, att alla har möjlighet, men då kan det ju slå fel ibland när möjligheten används på farliga sätt.
Ja.
Sanningen eller facit har ju blivit någonting där mittemellan. Jag tycker kanske bara det här kanske inte ändrar mycket i den här traditionella politiken. Hur partier och deras spel och tävlan om väljare funkar.
Mm.
Det är nog fortfarande så att pengar är det viktiga resurser. För att du kan ha sociala medier, men ska du göra det trovärdigt och bra så det krävs nog pengar, och pengar i synnerhet i någon slags konsulttjänster som hjälper dig att göra det på ett bra och trovärdigt sätt. Plus där du ska ju hela tiden hinna med, och en politiker har mycket annat, så ska de hinna med så måste de ha någon som kanske spökskriver åt sig eller egentligen köter hela den biten. Så där hade väl nog blivit det som alldeles normalisering. Att det är en teori som säger att när någonting nytt kommer så över en visst antal år så kommer det att bli normaliserat, alltså ungefär som det brukar vara inom politiken. Men sen kanske på medborgarsidan har vi ju sett mycket mera variation. Det är nog inte något mer så att det är bara de typiska som aktiverar sig.
Nej.
Tänk på en sån som Greta Thunberg, skulle inte ha haft en enda möjlighet i politiken förut eller att påverka samhället. Har jättestor inverkan på hela världens politiska agenda. Och det där var ju en sak som skulle aldrig ha funkat. Nu har vi haft sociala rörelser förut och viktiga personer, men inte av den typen, en tonårsflicka i ett litet land och som sen blir en global rörelse. Så det är ju en sån här som visar att det nog har skapat andra möjligheter.
Ett slags brytningsskede när man pratar om sociala medier och demokratin så sägs vara då Brexit och Trumps presidentvalskampanj. Vad är det man menar då? Vad är det man syftar på när man tänker att det har varit ett brytningsskede då där kring 2015 ungefär, 14-15?
Ja, det ändrar lite det här. För när Obama blev vald, då kommer det jätte sån positiv spin. För att Obamas kampanj var bra på att ta hjälp av sociala medier. Och ibland sa man lite fel att han vann tack vare sociala medier. Det var inte riktigt vad den kampanjen gjorde. De var väldigt bra på att koordinera alla bitar av en kampanj. Och förstås Obama som person, politiker, så hade ju ett mänskligt och positivt budskap. Så det gav väl den här twisten att hej, sociala medier var bra för att Obama vann. Och det där fortsatte nu 2012 när Obama vann på nytt. Men det som då sen hände, och det kommer nog mycket av den här Cambridge Analytica-skandalen, att som egentligen handlar då om att man har lyckats på nästan individnivå identifiera människor som är mottagliga för skrämselpropaganda, mer eller mindre vad jag skulle säga. Och det där sen ansågs vara orsaken till både att Trump vann och sen att Brexit-kampanjen vann. där just forskarsanningen är alltid så tråkig, det är alltid någonstans mittemellan, men det var nog en bidragande orsak. Och det är nog därför det här har blivit att man börjar se att det är lite farligt nästan och lite skrämmande. Skandalen blev egentligen att folk inte tyckte att Facebook hade rätt att ge vidare uppgifter. Som, vilket ju jag tycker är lite konstigt, för om man signar upp för ett socialt medium så måste man nästan förstå att du själv är produkten om det inte kostar någonting. Det här sägs ju också, om det inte kostar så är det du som är produkten. Ja. Det är nog bara att inse. Det är ju också därför Facebook köper sånt som WhatsApp. Inte det för att appen i sig är något desto mer, men det är användarna med miljarder, nästan miljoner, hundratals miljoner användare, det är vi som är produkten, och det är ju det där som skrämt folk, och det är ju det också som sociala medier har möjliggjort, att den här tekniken att rikta in sig till olika typer av målgrupper är ju en urgammal marknadsföringsteknik som också används i politiken. Att politiker har ju haft tidningsannonser på olika ställen i tidningen. Är du en fotbollskandidat så har du någonstans vid sportsidorna. Är du någon annan så har du någon annanstans. Och det där är ju samma logik. Men nu kan du göra det på mycket, mycket mer preciserad nivå. Och det som då kanske blir lite skrämmande och farligt ibland, att du kan dessutom ganska bra profilera folks psykologi via hur de beter sig i sociala medier. Och det där var ju svårt att få tidigare. Så det där är ju nog en grej som... Åtminstone de kändaste exemplen hittills är lite skrämmande. Det kanske finns exempel där det kan vara positivt också.
Nå, man kan väl ändå säga att vid det här laget så är det nog känt att sociala medier också kan användas effektivt för att de manipulerar väljarnas åsikter. Vi tänker på val, så vilken utveckling ser du där då det handlar om val?
Ja, det som ju har börjat ske, som sker alltid när en ny kanal kommer, att först används den lite dumt och kanske på ett gammalt sätt. Men nu börjar man ju ha något en sån här mognadskede, och åtminstone i Finland. Vi är ofta ett land som är ganska snabba med såna nya teknologiska grejer, och så har det varit nog med inom politiken också i Finland. Och nu börjar man ju vara där kanske med det här med sociala medier, att politikerna börjar ha förstått det här, hur man ska tänka. Man pratar ofta om long tail marketing, att du ska sprida ut olika budskap via olika kanaler eller olika ställen på olika sociala medier och så vidare. Och det där börjar kanske komma mera i Finland redan för några val sen. Och vi har ju sett kanske att folk är lite oroliga över det där, men inte får hela bilden av en kandidat. Vi har ju haft det att folk får skicka in vilka olika varianter av en valreklam har de fått och så vidare. Och det där ju kommer av just det här att partier, politiker börjar ha olika budskap till olika målgrupper. Det är inte så stor vits att ha någonting om skateparker till pensionärer eller någonting tvärtom om åldringsvård eller hälsovård till unga förstagångsväljare. Så att det är väl en extrem variant av den där logiken som mer och mer kommer i politiken.
Ser vi kanske redan den utvecklingen eller spår av den, och hur tror du det blir framöver, att blir det att det är via sociala medier som styr hur vi röstar och vem vi väljer in i våra kommunsalar och riksdagen?
Jag är nog inte riktigt övertygad att det kommer att bli så. Kanske framförallt inte i kommunalval. Nu råkar det vara speciella omständigheter med pandemin, så har det blivit väldigt fokus på det med kommunalval och sociala medier. Annars brukar kommunalval vara det val där det spelar absolut minst roll, för det är så väldigt lokala och därmed också extremt mycket byggda på personlig kontakt. Framförallt då förstås här i Österbotten förstår vi det här väldigt bra. Man tänker ut på landsbygden hur det funkar med att stå och prata med folk, och liksom folk ser att du är en vettig typ. Men jag tror ju att klart att inte sociala medier kommer att vara en bit av det här pusslet i hur folk väljer vem de ska rösta på. Och kanske ju längre ifrån det själv, alltså ju riksdagsval och presidentval, där det är då mera från din konkreta vardag. Så då förstås behöver du mera hjälp till att bilda dig en uppfattning om kandidaten. Och sociala medier är ju en bit där. Den har ju Finland varit väldigt, redan från början det mest använda var ju valkandidattester, som man förut kallar valmaskiner. Och de är ju fortfarande det som väljarna använder mest, och också det som tycks användas mest bland just sådana typer av människor som förut inte var intresserade av politik. Så att man har hittat att det här är ett lätt sätt att i alla fall få en grundbild över en politiker?
No, det är väl över 10 år sedan redan sedan de stora sociala medier började bli mer allmänt som Facebook till exempel. Men skulle du säga att man nu med facit på hand, 10 års facit, överskuggar de negativa effekterna, den här potentialen det fanns för demokrati och sociala medier som det hade då i början? Eller hur ser det ut idag nu när vi vet lite mer?
Och nu tycker jag det lite övertag för det mera negativa. Åtminstone när man har ett politiskt fokus. Alltså det är ju annat, när det handlar om några hobbyer eller något annat. Då är det väl inte på så sätt och vis så farligt att folk har olika åsikter. Till exempel fotbollslaget. Så det hör ju till att folk inte ska komma överens. Men det är ju inte så farliga grejer.
Nej.
Men just för politiken och sånt som rör samhället. Det är klart att det inte blir bra när det blir sånt. För mycket det är olika lägren som inte riktigt hittar de här sätten att diskutera och få fram kompromisser. Nu har det blivit mer av vem skriker högst och egentligen kör över de andra. Så att vi får lite av en sån här USA-politisk tendens överallt. Det är alltid det där. Vem har makten och vems röst är den rätta? Nu tycker jag att vi är lite där. Det ser lite farligt ut, men det som förut de alltid kallar sig för plattformar, de har nu lite börjat inse, okej, vi kan inte riktigt säga att vi är bara en plattform och det är människornas fel att det går åt skogen på våra plattformar, utan de tog ju lite mer ett ansvar och redan tidigt i kampanjen började de ju flagga för sånt som inte var sant, och sen förstås när det blev tillspetsat så blockade de ju Trump helt och hållet, och det var inte bara Twitter och så vidare, utan det var många, många plattformar där de stoppade, så det där tycker jag var en viktig brytningspunkt, att man har förstått att hej, det här går åt skogen om vi inte gör någonting, om vi frisäger oss allt ansvar. Så att jag tror att vi kanske får en period när det är lite mera koll på sociala medier och mera lagstiftningsstyrning som ska säkerställa att det inte kan gå alldeles för mycket åt skogen.
Mm.
Det är väl den här balansen med, och synnerhet USA är ju så alltid med free speech och du ska ha rätt att säga precis vad du vill, men att nu har man väl insett att det kan bli riktigt farligt, och om USA har insett det så tror jag att det är inte lika svårt i en europeisk kontext att kanske på något vis få en sån styrning som inte inskränker på folks friheter helt enkelt.
Så att om Donald Trumps valkampanj 2015 ungefär blev ett brytningsskede för sociala medier, så blev det nu igen 2021 när man valde att man stängde ner hans sociala medier kanaler. Så du tror att det är den här typen av någon slags reglering som vi går mot, att det är det som är framtiden?
Ja, det tror jag nog, att det kom ju ganska fort sådana röster också efter det här USA-valet. Att vi måste ha någonting som styr på något vis. Så att man garanterar att det inte kan fara för långt.
Mm.
Men som jag sa, så är det otroligt svårt att... Det får inte bli censur och folk måste ha sina rättigheter till att uttrycka sin åsikt. Men det är ju... Det väl tangerar ju lite det här hatprats. Eller var går gränsen för vad man får säga om andra människor?
Finns det någonting som man som användare av sociala medier kan tänka på eller göra för att på något sätt bidra till att stärka demokratin och sociala medier?
En grej som man kan göra som är väldigt ovanligt är ju det här att man låter det vara sådana människor i ens flöde som man inte håller med om, som inte man alls delar åsikter med, för att kanske känna till och förstå resonemang och så vidare. Det där tror jag är jätteovanligt. Jag vet bara att det här finns kollegor som gör det där, men vi är ju statsvetare. Vi kanske är intresserade av att se hela bilden.
Mm.
Så att, men det är ju klart, det är en sån grej att se mer av hela den olikheten som finns i samhället. Och steg två från det är väl att sen också närma sig det på något vis konstruktivt. Så att om du går i debatt med någon, det blir bara liksom fula ord och inget konstruktivt, att på något vis svänga det diskussionsklimatet i någonting som är något annat än att man står och egentligen skjuter på varandra ur varsitt skyttegrav, utan att man möts där i mitten och kan i alla fall vara av olika åsikt, men att man kan diskutera och fundera på saker. Det här låter jätteutopistiskt, kommer ju aldrig att ske på någon stor skala, men att om åtminstone en del människor skulle börja tänka lite mer så, att då är vi ett steg åt rätt håll.
Ja, För jag tror du var inne på det i den här artikeln om just den här Sitras undersökningen om sociala medier och demokrati, att om man vill se det som en möjlighet att bli på det viset exponerad för olika typer av åsikter, så är det ju en möjlighet egentligen. Men varför behöver vi se och höra andras åsikter och inte bara det här klappa varann på ryggen som sociala medier kanske till stor del ändå är? Vad ger det oss?
Om vi aldrig bryter det där mönstret att bara välja sånt som passar av våra intressen och åsikter, då kommer det ju bara spinna iväg. Och då kan vi ju egentligen bara bry. Det är ändå människan som är nyckeln. Att det är inte liksom frågan om att vi är ändå nyckeln till hur algoritmen funkar också. Så att om vi på något vis tvingar oss till att se lite bredare på saker och ting, så då kommer vi att se också, då tränar vi algoritmerna lite annorlunda. Givetvis kan algoritmerna kodas om. De har ju varit så otroligt fokuserade på uppmärksamhet, tid du spenderar på saker och ting. Så det kan ju också vara en bit som skulle störa samma tendens. Att lite bredda vyerna och få fram. För det är ju som du säger, det har aldrig funnits så mycket möjligheter att se alla möjliga olika perspektiv. Tänk nu på alla människors tyckande och tänkande och åsikter om saker. Inte hade du någon koll förut. Vad skulle du få det? Får du till bensamacken så hade samma åsikt allihop och inte hörde att det fanns vad folk i Helsingfors hade för åsikt om samma sak. Och nu vet du ju det. Du vet att det finns mycket olika syn på saker och ting. Så att det där möjligheterna är mycket, mycket bättre än vad det någonsin har funnits förut. Och det finns väldigt mycket forskning som just säger det här att det stämmer inte alls att vi nu ska vara mera instängda i ett perspektiv. Att vi har en mycket mer exponering till olika synsätt. Skillnaden är väl nu just hur vi tänker kring dessa när vi stöter på annat än vad vi tycker själva. Och att i och med att det blir så mycket med det här fokus att det är polarisering och det är åsiktsläger och det är negativt, så kanske vi är lite mer försiktiga och vi ger inte samma chans åt sånt som vi inte håller med om. Vi är lite förlåsta i våra egna tankemönster. Det är så himla mycket mer komplext än vad man får bilden av. För nu utgår ju alla från att alla är polariserade och alla är i någon bubbla som är teknologins fel och så vidare. Det är ju inte alls så som det är. Och det är samtidigt betryggande. Det är ju inte riktigt farligt som vi tror. Nej, eller så precis. Allvarligt. Farligt kan det vara om vi inte är försiktiga.
Där hörde vi Kim Strandberg som är professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Flera avsnitt av nyhetspodden bakom rubrikerna hittar du förstås på alla HSS Medias nyhetssajter om du går in på Lyssna-sidan. Där finns allt material som hittills har utkommit. Tusen tack för att du lyssnar. Ha det gott.